Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur står det till?
Det är jättebra idag. Jag börjar få lite koll på läget. Det har försvunnit ett par grejer på listan idag. Så jag tror jag ska hinna med det jag ska hinna med innan jag åker till dig på fredag.
Det blir så kul, du ska komma hit.
Ja.
Det var ett tag sedan.
Ja. Det är ju det, blir ju det.
Det är ju
lite för långt.
Det tråkiga...
Ja, det var det. Ja, det är precis på julspecialen, ja. När vi gjorde korv. Och sen avslöjades det ju vem den riktiga tomten är också.
Ja, mina barn pratar fortfarande om det. Han med det stora skägget.
Ja.
Du kommer hit för att på lördag så ska vi köra 100 avsnittsjubileum. Nu har den här lilla podden funnits i 100 avsnitt. Det här är 99:e avsnittet. Det är ändå ganska mäktigt.
Alltså det är det här är ju 2 år nu. Det, även om vi inte sitter och jobbar jättemycket med detta utan kör spontant egentligen ganska mycket. Så eller väldigt mycket. Nej, men så det har det ändå, är det ju ändå ett engagemang runt på något vis. Att det känns som en stor grej de senaste 2 åren, verkligen. Och det har ju till viss del också förändrat mitt liv då. Eftersom jag förut kanske har varit mer känd i biodlarkretsar och så. Och det är ju en ganska liten cirkel, höll jag på att säga. Va?
Just det.
Nu är det blir man ju igenkänd när man är ute. Så man måste sköta sig hela tiden nu. Nej, det skulle jag inte säga. Men men över ytan så är det ju. Jag kan ju bli igenkänd var som helst. Mm. Och hejad på och så vidare. Så är det. Absolut. Men det är ju inte så. De flesta har ju ingen aning om vem jag är, Kalle. Så är det.
Det är ju dålig uppsäck att bli känd.
Ja, det är det ju verkligen.
Det är lite synd.
Ja, men någon måste göra det liksom.
Exakt.
Så är det ju.
Jag tycker det är fint. Alltså, ibland skriver folk så här. Typ så här, tack för ert arbete. Och det tycker jag är så jävla fint, för ja, men det är ju ändå ganska mycket jobb med det här. Alltså, vi ska ju ändå spela in, och den här gången så fuckade jag upp ljudet när vi spelade in första gången, så måste vi spela in igen. Alltså, det tar ju ändå...
Det är därför det kommer lite sent det här.
Exakt. Ja, men det tar ju ändå liksom en bit av veckan att göra den här podden. Mm. Och vi tjänar ju inte riktigt några pengar på den heller. Så det är ju som, man kan ju tänka att det är som en tjänst som vi erbjuder.
Gratis. Ja, det är det. Ja, i princip. Vi har ju... Ja, men så är det ju. Vi har ju haft lite sponsring då. Har vi ju haft. Men jag är tveksam till om vi har gått plus, Kalle.
Det tror jag inte.
Nej, jag tror inte det heller.
Men det känns ju så himla kul att göra den här podden samtidigt, även om det är en massa jobb, för att vi har så mycket fina lyssnare som hör av sig och ställer frågor och hejar på och sådär. Det känns supermysigt. Så tack alla ni som lyssnar för att ni har varit med oss på den här resan. Mm. Och på lördag då, när vi ska fira 100 avsnitt, så kommer vi köra live-podd på Follnäs gård, som ligger här ute i Solunda, precis bredvid där jag bor. Först tänkte vi ha det här hos mig, sen kom jag på att jag nog inte pallar att städa. Så nu har vi hyrt en lokal istället. Det finns fortfarande biljetter kvar. Vi har gått ut på Instagram och berättat om det här. Och biljetterna har gått som fröer i januari. Men det finns några kvar, tror jag. Det är lite oklart hur stor lokalen är. Så vi har liksom...
Jag har inte kollat det än, Kalle. Du hela... Kan de stå utanför då? Det vet jag. Hon är brand. Du menar att du ska ta en logen annars, eller?
Ja, men det får ju bara lösa sig, tänker jag. Ja. Men så passa på. Snart kommer vi dra någon slags gräns. Så passa på att köpa din biljett. Du hittar det via vår Instagram. Vi har en länk i bio där. Eller så går du in på prepbox.se och trycker på handla så hittar du biljetter. Det kostar 100 spänn. Och barn går in gratis. Och är du jättefattig men jättegärna vill komma, så hör av dig så löser vi det. Det är där de här 100 kronorna egentligen bara för att folk som säger att de ska komma faktiskt ska komma. Det är inte för att, liksom, att vi ska kunna pensionera oss och känna storkoan. Det vore jättekul om ni kom, och tack till alla som redan har köpt biljetter. Patrik,
ja.
jag håller just nu, en stor del av mitt liv just nu är att fylla bäddar med jord.
Ja, just det.
Jag har ett jättestort växthus med jättestora bäddar som jag måste fylla med jord. Och jag har, eftersom det är i min kvickrotsdal, så har jag lagt markduk över allting. Och vågar liksom inte ha hål på den, så därför måste jag bygga väldigt högt uppåt. Det blir väldigt mycket jord helt enkelt. Och när jag höll på med det där häromdagen och körde några skottkärror, så kom jag på att jag ville fråga dig hur man ska tänka när man häller i jorden. Ska man liksom packa den, eller ska den bara få... Hur fluffig ska den vara?
Alltså, om du inte packar någonting så kommer den ju att sätta sig väldigt mycket. Men det fyller du ju bara på sen då. Men du, jag skulle säga så här att i de inre delarna... Alltså det finns ju biologiskt nedbrytbara markdukar. Jag tror ju du ska ha i kantzonerna runt växthuset, så behöver du ju ha kraftiga grejer, för där går de ju liksom in, va? Men in i de centrala bäddarna, där skulle du kunna ha låga bäddar och... alltså det blir ju många kubikmeter, va? Alltså... Du skulle spara ett antal skottkärrelass genom att ha lägre där. Nu tar det ju alltså ett par, tre år för dem att förmultna och brytas ner då, de biologiskt nedbrytbara. Jag ska köra det på mitt jordgubbsland.
Okej, kul.
Ja, så att jag har en 100 meters rulle här. Så det kan du fundera på för att minska om du inte redan har kört in jättemycket. Men som sagt, du vet ju när man... fyller jord i en kruka, så stöter man ju den liksom.
Om man vill inte ha några luftbubblor i den?
Nej, inte jättemycket.
Nej.
Så det får du väl kanske inte när du häller i de här trågen heller och breder ut och så vidare. Men inget jättepackat i alla fall ska du göra.
Men det trycka till lite med handen sig.
Vad sa du?
Trycka till lite med handen typ.
Ja, lite med handen. Vad betyder det?
Alltså trumma
det?
Lite på den typ.
Ja, men det skulle du absolut kunna göra.
Ja.
Men så fort du börjar vattna där sen, så kommer det ju att sätta sig, va? Jag ser ju i mina bäddar längs långsidorna i mitt växthus, så har jag ju toppat upp ända till kanten, va?
Mm.
Och det var ju bara en, vad var det? 6-tums bräda, 15 centimeters bräda.
Mm.
Alltså det har ju sjunkit ihop 5-6-7 centimeter.
Oj!
Ja. Men då har jag också haft gödsel i botten och det förmultnar ju väldigt fort, va?
Just det. Ja, då vet jag det. Och sen så jag tänkte vi ska prata om det här med höjden på bäddarna också. För att det kanske är många som håller på med det här just nu och fixar med sin odling. En pallkrage är väl typ, vad kan det vara? 20?
Ja, undrar om inte den är 20. Någonting sånt.
Jag har för mig att du en gång har sagt till mig att tomaterna vill ha 40 centimeter.
Har jag sagt det? Det är nog någon krukas diameter eller någonting sånt där. Det behövs ganska mycket jord till... man brukar väl säga så här, om du har de stora jordsäckarna. Alltså inte de här 5 för 100 säckarna utan någon större typ Hasselfors.
Ja.
Så kan du göra 2 kryss i den och ha 2 tomatplanter då va. Så en halv jordsäck i princip någonstans där. För de stora höga växthustomaterna då.
Det var inte alls så mycket som jag trodde.
Jo, det är ganska mycket. Det, om du tänker, det är en stor kruka det alltså när du fluffar ut den jorden där.
Just det, men jag tänker, ja precis. Du, alltså, du måste hälla över det något annat för att det ska funka. För hur djupt går rötterna är väl det som jag undrar.
Ja, du tänker, ja men de brer ut sig också. Ja. Så att de går ju dit, jag vet inte om du behöver ha något speciellt utan det är mer en jordvolym.
Okej.
Okay. Skulle jag nog säga. Det är ganska vanligt att folk lägger säckar i rader eller efter kanter i växthus och gör ett kryss och sätter en tomatplanta där.
Hur fan vad smidigt.
Ja, de tycker det.
Ja, men det tycker jag också.
Ja, så får du väl gödselvattna där lite efter under säsongen också sen då.
Just det. Okej, okej, okej. Och har du hållit på någonting med det där att lägga rutten ved i botten?
Det måste jag tänka efter. Nej, alltså inte i växthuset har jag definitivt inte gjort det. För det har jag knappt bäddat där inne. Nu har jag gjort längs långsidorna då för chili och paprika, aubergine och sånt. Mm. Kryddor och så. Men nej, det har jag inte. Möjligtvis på friland att jag har gjort det. Men jag kommer inte ihåg.
För det kallas väl hygelkultur? Va?
Ja, ja det är det. Men det är ju speciell kultur där du gör väldigt höga bäddar.
Just det, alltså för det jag har hört om dem är att det kommer från Alperna. Och att de där bäddar liksom, det blir så torrt där för att det lutar så mycket. Och då byggde de som vallar med, alltså en hög med rutten ved och så jord på det och så odlar man det. Och då binder den ruttna veden fukt och mikrolivet gynnas och sporer och mycel och allt vad det är.
Mm. Ja, det är nog så här till och med att du börjar med förmultnad, halvförmultnad ved och stockar i kärnan och sen lägger du kompostmaterial också. Mm. För tanken är också att den ska generera värme till växterna där då. Va? Mm. Och så odlar du på den här kanterna, slänterna som blir på den här. Kommer inte ihåg hur hög den ska vara, men den är rejält hög alltså. Jag undrar om inte det närmar sig metern när det är full i början då innan, för den här kommer ju att sjunka ihop efterhand va. Mm. Och du får ju väldigt mycket näring, du får mycket värme i början och sånt. Och det gör ju att du gör ju en rotationssystem på de här bäddarna då. Och det är ju, ja men säg att du kanske kör dem i 5, 6, 7 år i alla fall. Då kommer ju du, och du gör du en ny varje år, så får du ju en som är varmast och som har mest näring och så vidare. Och då odlar du de mest värmekrävande och näringskrävande grödorna i den. Och så kan du ha tripp, trapp, trull sen va. Så får du en växtföljd samtidigt. Och sen i slutet där så har du ju väldigt välförmultnad och fin humus kan man säga då. Kanske inte jättemycket näring kvar men väldigt fin humus. Och jordförbättring.
Bra tips. Jag kämpar på med min jord.
Ja, du får göra det Kalle. Du får göra det. Du får ju fråga om inte det är någon som vill sponsra dig med en sån där liten frontlastare.
Ja, det vågar jag inte. Men däremot så har jag hört om en skottkärra med 2 hjul som ska vara så bra som finns på granngården.
Ja.
De ska köpa. Man kan köra den med en hand, som en barnvagn.
Liksom. Mm.
Det verkar jävligt smidigt.
Ja. Sen kan man ju ha, det finns ju eldrivna skottkärror och det finns motordrivna skottkärror och det finns skottkärror till sådana här enaxliga traktorer som jag har. Alltså att du har skottkärran framför dig och så kan du tippa den och så kör du in den.
Jo, 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 men du kan också köpa grönsaker i affären om du vill fuska.
Ja, ja precis.
Du, just nu så går det en serie på SVT. Det är Uppdrag granskning som jag har gjort den. Den heter Skuggkriget.
Just det.
Och i den här serien så granskar då Uppdrag granskning Rysslands spioner i Sverige.
Mm.
Har du sett den här tv-serien?
Nej, jag har inte gjort det. Utan det var ju en av mina nära vänner som ringde och var lite uppjagad över det här och hade tittat på den då. Och jag kollade ju, hörde vad hon sa och så vidare då. Och ja, alltså det blir ju så. Det ska ju säljas så. Det framställs ju verkligen som oj, titta. Oj, vad hände? Men alltså, det här har ju, det vet ju, har ju folk vetat som jobbar, och Försvarsmakten har ju varnat för det här, och man har gått ut och sagt till industri och industrispionage och så vidare, va? Alltså det här pågår ju hela tiden. Jag tror, alltså när jag var ung, till och med när jag växte upp som barn, jag hade ju en pappa som var reservofficer och en farbror som var stridsflygare, attackflygare i första eskadern, och alltså de var ju kartlagda.
Hur blev
fotograferade. Nej, men de blev fotograferade, min farbror. Alltså om du tänker så här med det gigantiska flygvapen som vi hade då.
Säg det igen, femte största i världen. Tredje största
i världen. Nej, ja, fjärde. Alltså det är ju någon av de största, och då är ju det till antalet, och du hade stormakter och så på de första platserna där, så det var ju bland världens största flygvapen, och framförallt så var det väl också bland världens bästa och mest välövade piloter, va? Man glömmer ju lätt det, men det dog alltså 600 piloter under i Sverige under kalla kriget, va?
Alltså och i så var testflygning och sånt, eller?
Nej. Under, alltså det är ju så här att de flög enligt de säkerhetsregler som var under krig, va? Alltså var det nu, jag ska se om jag kommer ihåg, 10 meter över hav och 30 meter över skog, va? Så de där 32 meters granarna, de fastnar ju ibland.
Det låter ju dåligt.
Data. Ja. Nej, men grejen är så här, och de körde avancerade övningar och väldigt mycket mörker och så vidare, och det blev ju olyckor, och mycket av dem var väl framförallt på 50 och eventuellt 60-talet, men det fortsatte ju sen också, va? Så att det var ju många vänner som försvann för dem på flottiljerna där, va. Men det som var också, det var ju det där att det var ju väldigt svårt att komma med en invasionsflotta med marininfanteri och sånt över Östersjön så länge den första eskaden stod där med sina hundratals flygplan och alla de här välövade piloterna där, va. De skulle ju gå ut och möta den här flottan.
Mm.
Det var ju det första som gick upp och mötte dem. Och då fanns det ju förbekämpning, kan man säga, i ett så kallat skymningsläge där det skulle hända en massa saker. Och vi där någonstans så har du ju den här som vi också har varit väldigt duktiga på och är fortfarande, tror jag, signalspaning. Alltså man behövde verkligen få förvarning, därför annars hade vi inga piloter, för de var skjutna i sina hem någon dag innan det skulle hända, va?
Mm.
Pang. Och det var då ett tydliggörande av att nu kommer vi, va? Men då hade vi inget flygvapen kvar, den här hammaren då som vi hade, va? Och det var ju så att de hade ju vapen hemma och så, de här piloterna, många av dem i alla fall, och deras familjer skulle ju evakueras och gömmas så att de var skyddade då när piloterna körde sitt race. Antingen blev nedskjutna eller åka hem och ladda om och tanka och ut igen. Så antingen dog de eller hamnade i en flotte ute på Östersjön då. Va? Så det, så var det. Ja. Och, men det är samma när vi var på övningar och så. Så de här stora 80-talsövningarna när jag var i armén då. Det var ju liksom 20-30 000 man som var ute och öva.
Det är kul att tänka 80-talsövning idag. Att alla är utklädda till alltså 80-talskläder. Som alltså det, ja. Alltså såhär 80-talsdisco.
Ja, precis. Nej, men alltså, det var ju stora övningar med alla försvarsgrenar och sånt där då. Och då stod det ju, vi värnpliktiga då, för det var ju framförallt under värnplikten som man var, ja, han var med om det där. Då stod ju de här ryska tirbilarna överallt och vakade, va?
Alltså, de gjorde det ser ju som lastbilar, men var...
Ja, vanliga långtradare, och så var det tir då. Det betydde att de var tullade och fick inte öppnas helt enkelt, va?
Mm.
Men det är samma sak när den här
beredskapen... Men hur kunde de vara tullade?
Nej, men jag vet inte exakt. Jag kommer inte ihåg exakt hur det funkar. Men man fick inte öppna dem i alla fall, utan det var redan klart allting. Mm. Ja, TIR, det kan man får googla det helt enkelt om man vill uppdatera sig på det. Men sådana här saker hela tiden också, att det kom flyg in och kränkte territoriet, och så stod det TIR-bilar bredvid våra beredskapsbaser där beredskapen gick upp och mötte de här då, va, och tog tider och kollade, klockade och så vidare. Det här pågick ju hela tiden. Och alla visste liksom att ryssarna hade ju bättre sjökort och bottenkartor och så vidare än vad vi hade själva över kusterna, va. Och de kartorna är väl kvar, men anläggningar och sånt där har ju förändrats en del sedan dess. Men jag tänker så här själv då. För lite grann kan man nog uppleva, jag har inte sett det här, jag kanske ska göra det om jag tycker att jag hinner då, men det här är ju, jag fick en känsla när jag pratade med min vän där att det framställdes liksom som att det här var väldigt överraskande, va? Och man måste nog, jag blir förvånad om våra militära underrättelsetjänst och Säpo inte har väldigt bra koll på det här. Men det är ju, så fort de hittar en spion så är ju inte det en världsnyhet liksom, utan det här är ju vardag för dem. Alltså, och i det här skuggkriget, som ett ganska bra namn då, så är det ju så här också att man vill ju inte avslöja vad man vet heller, va. Det är ju också en fördel. Så därför så tänker jag, när alla fyra statliga nordiska statstelevisioner går ut.
Det här är väl ett samarbete med SVT, DR, NRK, YLE. Alltså.
Ja, alla utom Island och Baltikum i princip då, om man vill räkna in Baltikum också då. Men i alla fall de fyra stora nordiska länderna här gör detta tillsammans. Så det känns lite som att men nu måste de ruska så folk fattar att det är allvar det här, att det här pågår. Så går de ut samlat då i det här. Men det är, man ska nog inte tro liksom att oj då, vad överraskande det här är, det vet inte Must någonting om, va. Sanningen är ju att de har ju gått ut och varnat i åratal för detta. Och jag, om jag tänker själv kring det, så tänker jag så här, att fram till 2008 ungefär, så var ju Ryssland, alltså man hade ju det här att man knöt närmare och avspänning och så vidare, och Ryssland var ju med på NATO-möten med medhörning och så vidare, va. För att minska spänningar och sånt där. Men där kom ju Georgienkriget och det började pratas om att Ukraina skulle gå med i NATO och så vidare, va. Så där var ju, där ballade det ur, om vi säger så, va. Och efter det så tror jag sånt här har trappats upp hela vägen, och jag tror att det är väldigt, väldigt omfattande, va. Och det är ju en av de grejer som bekymrar mig, det är ju den här naiviteten som är i landet. Alltså, du vet, vi går i bräschen och har så extremt mycket IT-infrastruktur och så vidare, och allt är digitaliserat och styrningar och finns. Ja, och mycket finns inte på papper utav väsentlig information och sådana saker, utan allt är där, va. Så att händer någonting så är det ingen som har tillgång till någon information när inte det där fungerar, va, som man måste ha. Alltså vi måste börja förstå att det är så här, och folk måste börja ta ansvar i alla organisationer, kommuner, länsstyrelser, företag, alltså mycket av det som förr då i beredskapen skedde på offentlig nivå, det är ju privatiserat idag och bedrivs som bolag och sånt. Och alltså det måste vara att vi börjar se till att vi kan hålla igång grejer som är jätteviktiga och få det att fungera även. Alltså vi kan inte sitta så här längre. Det går inte. Men det är tillbaka till det. Hur det här är, alltså i det här då, så är det ju så att det är ju kartlägger ju infrastruktur och sånt, och både militära anläggningar och vad ska jag säga, kommunikation, elförsörjning, alltihopa det här, va, kartläggs ju, och det prövas säkert också.
Alltså hemskt vis kartlägger.
Men det kartläggs väl vad svaga punkter är och hur man ska kunna släcka saker och så vidare, va?
Mm.
Du har ju cyberkrigföringen där och den innefattar ju elnät och kommunikationer och register och allting, va?
Mm.
Alltså tänk det här robotiserade stora centrallager och sånt där, om deras datasystem går ner bland deras 3 miljoner artiklar. Roboten ska åka och hämta i 41 våningshyllor och sånt där, va? Mm. Alltså vet ju inte vad som finns för grejer i landet överhuvudtaget, och jag tänker på medicin och allt möjligt. Det är så här att återkommer till det igen. Nu är det ett tag sedan och det har varit mycket dagmask och sådd och grejer här ett tag. Men alltså, det är vi i hushållen som måste höja beredskapen och lägga en bas i landet för att nationen ska ha någon beredskap.
Ja.
Alltså när de säger att civilförsvaret började byggas upp för några år sedan, så var det väl att de tog beslut. Men var är de någonstans? Ja, de kollar så att organisationer har lagstadgade planer längst in i arkivet ungefär. Och sen har det ju börjat vidtas åtgärder också, men det är ju som en droppe i havet, va? Kortsiktiga lösningar och sånt där. Man har börjat bli medveten om det och börjar agera, men alltså, vi i hushållen måste bygga upp en beredskap, och gärna betydligt större än den som de ber oss om, som vi ändå inte har gjort än, va? Och det är grunden för hela vår motståndskraft.
Mm.
Och det är framförallt att vi ska kunna fortsätta att fungera, därför att det finns ingen annan här, nämligen det är vi som är samhället.
Mm.
Vi måste kunna fortsätta att lösa våra uppgifter, va? Det är det. Så jag hoppas att inte Must och Säpo och sånt har blivit sånt där sönderpolitiserat pajaseri som så mycket annat i samhället har blivit, utan att de fortsätter att vara uppgiftsinriktade och lösa uppgifterna. Men det vet man ju ingenting om, va? Men jag tror att de gör det.
Mm. Känns så, finns det en aspekt av det här med att den här informationen kommer ut, det är väl också, det känns som hyfsat uttalat från Västs underrättelsetjänster att man testar en ny taktik i inledningen av eller upptrappningen till kriget i Ukraina, att man gick ut med information som man hade istället för att sitta på den, för att alltså att man gjorde så att man berättade vad man visste väldigt mycket mer.
Ja, om det är det man gör, eller om man sprider den informationen som man vill att folk ska få för att de ska få rätt inställning och, ja, du vet, upprätthålla moral och allt sånt där hela tiden. Jag litar inte på någon information bara rätt av längre. Ingenting. För nu är det krig.
Vad segt. Vad jobbigt för dig. Det är så jobbigt och jag aldrig kunna lita på något.
Ja, jo. Nej, utan nej, men så är det. Det blir lite, ja, men det är ju en självklarhet att man, när det pågår ett krig, så går du ju inte ut med information som skadar dig själv, va?
Nej.
Det kan du liksom inte göra, utan istället används informationen för att, alltså det blir ju sån här information att varna att det har hänt något farligt, eller att nu måste ni evakuera, eller det kommer radioaktivt nedfall och så vidare. Sån information måste man ju lyssna på, men det här med hur det går och så vidare, va? Det tror jag är svårt att ha som 100% säkert underlag, alltså.
Men det ska man väl lita på, Patrik?
Nej, men alltså jag vet ju inte så mycket. Jag analyserar ju och försöker förstå grejer och har lite historiskt perspektiv och så vidare. Så, men det här med att det är ju bara att kolla på tillbaka några år, så ser man ju att de går ut och varnar för att spionaget ökar och så vidare mot landet. Och jag tror att militär underrättelsetjänst, militärledning och så vidare är mycket väl medvetna om det här och är rätt stressade ändå, tror jag. Att det är hög belastning där, kan jag säga. Det tror jag.
Men och ska vi liksom uppmana poddlyssnare att om man ser något skumt så ska man rapportera det, eller hur?
Mm. Det här Ja, det har vi ju pratat om förut, det här när man ser folk runt militära anläggningar och fiskare och sånt där. Jag tror det de verkar ta upp här i det här programmet, det är ju det här med fiskebåtar och sånt där. Alltså motsvarande de här tirlastbilarna fast på sjön då, som åker runt, kartlägger, finns när det är övningar och sådana grejer, va. Så ja, så är det. Och ja, för mig är det i alla fall inget jättekonstigt, utan det är självklart att det här pågår.
Ja.
Skulle jag vilja säga.
Det finns en sån här gammal sägning, alltså det finns så här, en svensk håller truten och en svensk tiger och sånt där. Men det finns något med allmänhetens många ögon, eller känner du till?
Kommer inte ihåg, Kalle. Men ja, men det är ju så att det finns krafter som förbereder och skada oss, alltså. Så är det ju. Och ja, då behöver vi kanske förbereda oss på det mentalt och även praktiskt då.
Ingen invasion eller något annat jävelskap innan lördag, för då har vi livepodd.
Mm. Nej, de får skjuta på ett lite.
Ja.
Jag tror inte det är något överhängande för tillfället, om jag ska vara riktigt ärlig.
Det känns som att de har fullt upp, va?
Ja, nej, men däremot så är det ju andra, alltså just det här med logistikkedjor och infrastruktur och sådana här saker. Men jag tycker man blir påmind här nu om just det här att man tittar, man ser mönster och det händer saker och så vidare. Och man får ihop det, men det man alltid missar, det tar sån tid allting. Alltså det blir utdraget i tid och så, va. Så att det här med tidsaspekter då. Men grejen är ju så, det håller ju på att hända saker överallt i hela världen. Det var, jag skickade ju till dig när du var på semester, så du inte skulle slappna av för mycket. Då skickade jag ju ja, men du satt ju och drack avslagen öl och allt möjligt där.
Ja, ja. Jag blev
musik. Ja. Och då, nej, precis. Nej, så då skickar jag ju, vi har ju sett de här apparna där man ser alla flygplan över Europa, över världen och så vidare. Så undrar man att de inte flyger på varandra mer, va? Ja. Och då skickar jag ju motsvarande karta som finns på internet över fartygstrafiken. Och så började kolla där borta runt Kina och så vidare. Och det är ju så att oerhört mycket av det här som håller igång världen och förser 8 miljarder människor, eller hur många vi nu är. Är vi 8 nu, eller vad är vi?
Jag har slutat räkna.
Ja, jag med. Jag stannar vid 4 någonstans. 4,5 tror jag.
6 är det. Det kommer alltid vara 6 för mig.
Okej. Okay. nej, men alltså de går ju där. Det är ju sådana. Alltså det är ju helt otroligt, alltså. Det är ju fascinerande också, alltså. Men skadas det där, då är det ju pang, boom, stopp, va?
Mm.
Verkligen. Energi, reservdelar, you name it. Då blir det stopp på grejer, va? Det är otrolig sårbarhet om det händer. Så då slår det mot precis allting.
Nu tycker vi pratar om något roligare.
Okej, okay, då.
Du, vi har fått en fråga till podden från Jesper. Den här frågan har jag fått många gånger IRL. Han undrar så här, är inte proteinpulver och speciellt då så kallade gainers, alltså sånt som är både protein och kolhydrater, är inte det optimal beredskapsmat?
Oj, optimal beredskapsmat.
Jag ställde inte frågan exakt så, det kanske var jag som...
Ja, men nu har jag fått fram hans här. Borde vara den ultimata grejen i en krissituation.
Ja, du ser.
Du överdriver inte så mycket. Nej, nej, men vad kan det vara för fördelar med proteinpulver? Det är ju väldigt proteinrikt. Det innehåller mycket. Det är alltså torkat vassleprotein.
Mm.
I huvudsak, det finns ju andra varianter med. Men äggprotein och sådana saker då. Men framförallt så är det ju vassleprotein som man pratar om här. Och det innehåller ju mycket näring med. Men alltså, ja. Jag tänker så här. Om man tränar mycket och använder sådana här kosttillskott då, som det här är. så kan man ju se till att köpa lite större och billigare förpackningar och så har man ett litet extra lager där, va? Mm. Som räcker ett tag. Men alltså det är ju det där när man börjar titta i lite längre perspektiv. Alltså vi tänker för den här veckan och man har lite i skafferier och lite och så vidare, så har man inte vet jag 10 kilo proteinpulver eller ännu mer, så klarar man ju sig den där veckan och två kanske till och med, va?
Man får se till att ha ganska mycket toapapper också, för jag kan tänka mig att magen rasar rätt omgående om man bara käkar proteinpulver.
Ja, så kan det nog vara kanske också. Men jag personligen tänker väl att jag skulle nog vilja ha så god mat som möjligt och riktig mat och så vidare. Jag tänker mentala aspekter och näring och så vidare också på det där, va? Så ja, optimalt. Ta lite plats, men jag har inte... Har du som är en sån där googlare, kan du kolla hur mycket energi det är snabbt i vassleprotein?
Mm,
för protein är det ju definitivt, va?
Då ska vi se här. Här är jag inne på någon som heter Super Serious Mass.
Reklam.
Ja, starkt namn. Då är det 1250 kalorier per portion.
Ja, men vad är vikten då?
Alltså hela skiten väger 5,4 kilo.
Hur stor är en portion? Det är ju en gainer eller någonting då med massa kolhydrater i också. Socker.
Ja, exakt.
Ja.
Man, jag tror man kan säga så här, alltså det är ju ett kosttillskott. Det kanske man kan tänka att det är även i en krissituation.
Alltså, precis. Om man har kaloririka livsmedel, alltså pasta, ris, mjöl och så vidare. De innehåller ju en hel del protein också, men så skulle ju vassleprotein kunna vara en fullvärdig proteinkälla till då möjligtvis, va? Men det är ju också å andra sidan makrill i tomatsås och tonfisk och så också. Jag är nog inte så där inne på att det är det optimala om jag ska vara riktigt ärlig.
Nu har jag hittat en här som bryter ner lite bättre. Den heter Core Gainer. En portion, det är 135 gram sån här pulver. Mm. Det innehåller 551 kalorier, 8,1 gram fett, 89,1 gram kolhydrater, 3,1 gram fiber och 29 gram protein.
Mm, vad sa du? Hur många kalorier var det?
151.
Mm, då är det 4081 per kilo helt enkelt då. Det är ju lite, faktiskt lite mer än vete.
Ja, du ser.
3700 är det där. Ja. Ja, alltså det är ju definitivt någonting som man kanske kan överväga i... kortriktiga. Jag vet, det borde ha väldigt lång hållbarhet det här, va? Eller faller proteinerna sönder? Jag vet inte.
Det känns som
att jag tror att det är flera år i alla fall, skulle jag gissa på. Det beror nog på vilken kontext det är. Och jag känner lite grann så här kanske, om man inte vill tänka efter och engagera sig jättemycket, så är det väl ett alternativ då om man har tillgång till det.
Alltså bättre än ingenting?
Absolut. Ja, men då är ju allting bättre än ingenting.
Ja. Kolasås.
Ja.
Man kanske kan tänka så här. Man köper en Prepbox 25. Det är ju det är fristorkat. 20 rätter, håller i 25 år. Du äter det till huvudmål och sen kan du äta den här gainen till efterrätt. Då får du i dig en jävla massa kalorier.
Men, ja, precis. Gainer, ja. Exakt. Det är ju, ja, jag är inte gainer, är inte det för de här som vill bli större, som är små. Jo. Alltså att det behöver mycket energi också för att...
Alltså gå upp i vikt, alltså om man är smal och vill bygga på sig snabbt, då ska man käka gainer.
Ja, med mycket muskler och så, då blandar de socker och vassleprotein i princip.
Mm. Jag vet inte, men... Men då, Jesper, svaret är, det är säkert toppen, men du behöver antagligen ha något annat också, för annars kommer du bli galen och få rännskita. Vi går vidare.
Ja, det gör vi.
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du är just nu uppe i brinnande trädympningskurs. Eller du har haft fler kurstillfällen, va, Patrik?
Ja, jag hade sista faktiskt nu i söndags.
Vi har fått frågor om det här med att göra bärbuskar och fruktträd.
Mm.
Så jag tänkte, kan du liksom... Jag fattar att det här är en kurs som pågår liksom din hel dag och så här, men skulle du kunna dra lite snabbt grunderna i trädtillverkning?
Mm. Jag ser, vad frågar han mer exakt då här? Vad heter han?
Jag hittar inte det, därför är jag så svävande nu.
Nej, men jag tror jag har hittat det här. Så här skriver han. David Lund heter han. Kan ni inte göra ett poddavsnitt när ni pratar om träd- och busktillverkning och även om att öka mångfalden i trädgården? Gärna hur man gör för att föröka sälj. Det är ju lite roligt att han tar upp sälj. Det är bland det lättaste som finns att föröka.
Mm.
Ska vi kan ju börja där med sticklingar och sånt då. Alltså, sälj tillhör ju Salix-släktet då. Pilar och vide och sälj och sådana där, va. Och det är ju... Nej, men man brukar ju säga det och det stämmer också. Jag har ju pil här, korgpil. Och det blir väldigt långa, raka, fina skott på de där, va. Så jag satte ner dem i stora krukor. Och de hade ju legat ett tag och torkat lite och så vidare, va. Men jag satte dem i krukorna, så satte jag störbönor i de här krukorna på trappen. Nästan lite som pelarträd. Där, va?
Mm-hmm.
Ha, de blev väldigt gröna de där, alltså.
Jaha.
Det vi de vattnade. Jajamensan, de började växa som bara den, alltså.
Alltså du bara tog några pinnar?
Ja, alltså 2,5 meters långa skott då, va.
Mm-hmm.
Så vad du gör egentligen, det här är ju, kan man säga, det är säkert speciella arter då, men det är ju här. Energiskogen hör ju hemma i det här släktet då, va?
Ja, och vildsvin brukar bo i dem. Så när man jagar så brukar man vilja gå in i Salix för att det är tätt.
Ja, precis. Det blir ju snårskog och så kör de med speciella stora tröskor och flisar ner det här till bränsle då. Men du gör helt enkelt så här. Generellt sett när det gäller sticklingar så är det... Mer utav sådana här ämnen, tillväxtämnen, auxiner i ungved och i knoppar och skott och sådana grejer, så är det mycket av detta. Och det kan bli olika saker. Det kan bli blad och grenar och rötter och blommor och så vidare då. Alltså, trädet kan välja om en knopp ska bli någonting då, va. Och... Just Salix då gör du bitar utav de skotten som växte i fjol. Egentligen så kan man nog nästan ta vad som helst, va. Det är ju lite så här, har du ett fuktigt ställe där det är lite, ja, inte torkar, så kan du kasta dit en pinne så rotar den sig och växer upp där. Ja, men du kan ju se det när det är, du vet, träd som har fallit och så där, och så börjar det växa i dem upp nya träd nästan, va. Men 30 centimeters bitar, och så sätter du 20 centimeter ner i backen och en decimeter över. Och du kan spetsa dem lite i den rotändan då, om vi säger så, som du trycker ner i jorden så det går lättare då. Har du lite tunnare skott, ja, ta ett armeringsjärn eller något och tryck ett hål då, för de här mjuka fjolårsskotten, de viker sig om de är lite för tunna då. Men sen är det också så här nu. Nu pratar vi om det kanske lättaste, eller det lättaste att föröka då. Men generellt sett när det gäller sticklingar då, alltså att man tar en bit av ung ved, eller örtartade finns det också då. Men vedartade eller örtartade sticklingar pratar. Man kan ju göra sticklingar även av perenner och örter och sådana saker, va. Ju större du har, alltså det ska ju bildas rött, ska slå ut blad och så vidare, och den energin som finns i sticklingen, den finns ju i veden där för att göra detta. Och det innebär ju att om du har lite större, tjockare stickling så får du mer energi och näring till att göra det, så att du bättrar på marginalerna. Men många saker går att ha klena sticklingar också. Jag tänker på våra bärbuskar, våra vanligaste bärbuskar. De är ju snäppet efter då, men det är svårt att misslyckas med dem.
Mm.
Alltså, ja, svårt. Det är inte svårt att misslyckas med dem. Låt dem torka så dör de.
Mm.
Det är bara att inte vattna dem och så vidare, va. Men sköter man om dem så brukar det fungera väldigt, väldigt bra då.
Men jag fattar inte. Alltså, jag har en pil som står nere vid min damm som är, jag köpte den i fjol. Den är liksom inte så stor. Men att jag kan ta, bryta av ett skott från den, trycka ner i backen, så får jag en ny pil.
Jajamensan.
Det låter helt sjukt.
Ja, just när det gäller det då, han sa sälj där, och han pratar ju också om öka mångfalden då, biologiska mångfalden, tänker jag. Och då är ju säljen verkligen den här första ut som förser insektslivet med protein och energi då, va, om det är varmt. Protein, det är ju pollen, och nektan, det krävs att det blir ganska varmt för att ska producera nektar då. Jag tror det är 15 grader eller något för sälj då. Men i alla fall, den är värdefull, och man bör ha det runt omkring, tycker jag då. Som bas för uppstarten på säsongen för, ja, alla ägg och larver och allting som ska bli insekter då, va. Men det finns en som blommar innan faktiskt, och det är dagvide. Den sprider jag här för fulla muggar på mina kurser då. Och den blommar ett par, tre, fyra veckor tidigare än säljen.
Och när är det då? Alltså bara på mars eller?
Ja, då är vi nere i mars. Till och med hos mig. Du har ju några andra där just när det gäller pollen. De har ju ingen nektar då. Det är ju gamla, väldigt gamla växter. De är ju vindpollinerade.
Alltså, hur gamla, alltså, som att de har funnits i tusentals år?
Nej, alltså det här med blommor och bin och sånt, det är väl 170 miljoner år sedan det kom.
Ja, men jag menar bara, de är inte gamla, individen är inte gammal, utan det är liksom släktet är gammalt.
Ja, arterna och släkterna och det. Innan det här med insekter, och jag tror det är 170 miljoner. Det är ganska nytt då, om man tänker i miljardvis då.
och det blir ganska länge inte fanns någonting.
Ja, men det är, vad var du sa det en gång, och jag blev förvånad att det var så länge. Sa inte du 3,5 miljarder år har livet funnits ungefär? Mm. Vad är det man säger? Är det inte något sånt? Mm. Ja, någonting sånt.
Men det var ju encelligt då väldigt, väldigt länge.
Ja, precis. Men det var ju, växterna var ju vindpollinerade. Gräsen är ju typ exempel på det också, va? De är ju vindpollinerade.
Mm. Majs.
Ja, och spannmål och rajgräs och allihopa de här. Behövs ju inga, och där finns ingen nektar då. Nektan är ju till för att locka till sig de här pollinerande insekterna då, med den här söta energin då, som de gör med hjälp av solljuset då.
Det är jävla sjukt att de funkar så.
Ja, det är, när man tittar på det så det blir väldigt, det är väldigt fint egentligen hur allt funkar. Men hur som helst, det är samma sätt där. Men sen en annan som jag vill rekommendera just när man är småbrukare, det är ju korgpilar. Och det är ju ett samlingsnamn på pilar, massvis smarter, som går att fläta med och sådana saker. De kallas för korgpilar och det finns, jag har gul och röd bark och grön bark och mörk bark och så vidare då. Om man är kreativ och vill göra fina mönster och sånt där.
Jaha.
Men och om de inte går att fläta, då är det två grupper. Antingen är korgpil eller knäckepil. Då knäcks den när man flätar.
Okej.
Okay. Ja, så är det.
Korgpil, då skulle man ju kunna ta pinnar från det och trycka ner i marken så man kan göra en sån där levande koja.
Absolut, absolut. Gör du det med en gång så blir det grönt. Eller levande kant eller någonting sånt där. Va? Levande staket.
Men gud.
Ja,
alltså vi bara trycka ner.
Jajamensan. Ja, i princip är det fuktigt kan du lägga det på backen nästan. Alltså. Men det är ju, vill du ha ett lyckat resultat då gör du som jag sa.
Varför inte alla staket levande om det är så här enkelt?
Mm, man kanske inte vill sköta de där levande staketen och klippa dem och så vidare då.
Hmm. Jag blir väldigt sugen. Jag funderar på att stängsla in hela gården med det här.
Ja. Det gillar ju fåren också. Gillar ju det där.
Kommer äta sig ut eller in eller?
Ja. Nej, men den typen av växter och barken och det på det. De tuggar ju i sig det alltid. Men det är ju väldigt mineralrikt också. Men jag skulle vilja säga så här att just korgpilarna då när man är småbrukare, de här skotten, alltså om du klipper ner dem, antingen hamlar du en hög stam, alltså du på 2-2,5 meter kapar du den ungefär när den är en underarm grov, så kommer den att skicka ut skott där uppe. Alltså nya grenar då va? Mm. Och när den är etablerad efter några år kan du, eller ja, beroende på grovlek och så vidare. Men du får ju blompinnar och växtstöd och spaljematerial och
kantros. Alltså,
ja, så du står och producerar det själv med och inte behöver ha bambu från Asien. Men är det så att du vill ha skotten här så att de inte rotar sig i krukan med störbönor, då skördar du de här och binder ihop dem i kärvar kan vi säga då va. Så att de blir raka och så lägger du dem på logen eller ett uthusförråd eller någonting. Så att de verkligen får torka där va. För då dör de. Då kommer de inte att rota sig va.
Just, och då funkar de som blompinnar. Annars kommer det bli konkurrens i krukan.
Så kan man säga, precis. Ja. Så får du pil i varenda kruka vill jag på att säga. Men sen går det ju också om man vill då att göra korgar och det där. Och det där är ju kulturarv. Alltså det har ju gjorts. Det var ju så man gjorde förr.
Ja.
Alla de där plastkorgarna till att skörda potatis i som vi har idag. De var ju i flätade förr då va.
Just det.
Så ja, alltså göra korgar var ju någonting som var vardagslöjd och det fanns säkert specialisering där också med korgmakare som gjorde mer avancerade och speciella korgar och sånt där också. Men det var ju vardagshantverk verkligen då va.
Har jag berättat det där jag hörde om att, alltså nu var det för sig inte korg utan det var påsen, men att den är så otroligt viktig för mänsklighetens, alltså för mänskligheten historiskt sett. Alltså kunna bära ja. Med sig grejer. Att det har liksom varit, det är som i paritet med hjulet och elden så är det liksom påse eller korg för att kunna förflytta sig.
Ja. Nej, men det är ju, alltså du har ju hela näveslöjdandet också när det gäller det där i vårat kulturområde då va. Björknäver.
Mm.
Med ryggsäckar till och med skor och sådana grejer.
Vad heter sån där ryggsäck? Näverkont.
Näverkont, ja,
kont,
precis.
Kont, den,
men konten, den tror jag hade en trästomme också, va?
Mm.
Men du vet, tänk bara det här nu.
Kont,
ja, nej, men alltså tänk vid bärplockning och sådana saker. Eller om du ska ta det ut till myrar och du behöver ha med dig mat och vatten och grejer, så bar du ju sådana grejer då, va?
Jävligt jobbigt om man måste ha alla bär i händerna.
Ja, exakt. På en stor hatt istället.
Ja, det var
nej, men det är som du säger där. Så att det är verkligen, om man vill hålla på och utveckla ett hantverk, så har man ju, alltså mjärdar, fiskefäller och sånt gjordes ju också utav pil då.
Mm-hmm.
Så det finns jättemycket som går att göra. Och man kan ju börja med enkla grejer. Det finns ju för luktärtor till exempel, eller vanliga sockerärtor och sånt också, att man kan göra lite små spaljer som man kan ställa i krukor och sånt där. Så det kan man gott och väl göra. Då är det ju så här, pilen är väl inte lika rolig just när det gäller blomningen då. Den blommar, ja, det kan vara så, det är ju med att det rör sig om många olika arter som räknas som korgpil, att de blommar lite olika. Men tänk maj mer, va? Och då är det mycket annat som blommar. Du har alla maskrosorna, lönnen och sånt, va?
Mm.
Så att där är det inte lika viktigt som tidigt på säsongen och sent på säsongen då, om man säger så.
Men det där är då förökning av salix, väldigt lätt.
Ja.
Sen ja. Då finns det ju också, det var ju det han frågade specifikt om, men sen finns det ju också fruktträd ju, äpple och päron, och sen kan jag inga fler frukter, men hur gör man med dem?
Ja, jag kan väl få göra en grej till då. Det finns ju just det här, det var grundprincipen för det här med sticklingsförökning, med det lättaste som finns då, eftersom man frågade det specifikt då. Men att göra på våra vinbär och krusbär och sådana saker, fläder och sånt, det är också väldigt, väldigt lätt, va? Och då, du behöver inte ha så där jättestora sticklingar, utan ta de här lite ljusare, raka årskotten som går upp i en svarta vinbärsbuske till exempel. Och så nu börjar ju bladen slå ut, knopparna. Riv av, klipp en 15 cm bit utav dem. Låt den översta, alltså precis 5-10 mm ovanför den översta knoppen, som du låter vara kvar. Och de andra river du av, och de som hamnar ner i jorden, där kommer det att vara extra mycket tillväxtämnen då, i och med att det är ungved och knoppar, så bildas det rötter där, va. Och du vill ju ha ett blad kvar som kan börja ta fotosyntesen med. Men man vill inte ha för stora blad och så heller, eftersom rötterna inte är utvecklade och de börjar slå ut precis nu då. Då kan det vara så att blir det ett stort blad där i toppen, så kan du klippa det på längs med mittennerven, alltså vid sidan av mittennerven, så du klipper av ena bladmassan så du får ett halvt blad. Så blir det lite lagom.
Jaha.
För det är ju så, det är så med fotosyntesen. De flesta växter här på jorden, de gör ju så att de kör fotosyntesen och upptaget av koldioxid parallellt, va. Då har de klyvöppningar i bladen och absorberar koldioxid där i för att bygga upp de här sockerarterna som sen blir cellulosa och alltihopa och mat till oss och driver världen, va. Men det innebär också att när klyvöppningarna är öppna, så tappar de vattenånga där, va. Det blir en uttorkningsprocess. Och har du då en sån här liten stickling utan rötter, ja, då kan det tappa för mycket vatten och torka ut. Det är ju uttorkning som är fienden i all sån här verksamhet, va, med växtförökning då. Men prova gärna det. Det är perfekt att göra nu. Jätteenkelt. Så testa med vinbär och salix och sådana grejer. Så,
Jag är så förbluffad över hur enkelt det verkar.
Ja, men det är ju så. Det märker väl du med det här småbrukandet, om du inte ger dig in i avancerad tekniktillbehör och sådär. Så är det, om man håller sig på den praktiska nivån och någon visar och lär det, så är ju inte det svåra grejer. Det enda är ju att man måste få någon som visar in en i den där världen.
Ja.
Det är ju ganska enkelt det mesta, eller hur?
Och det är därför den här podden finns.
Ja.
I 100 avsnitt!
Ja, snart. 99 nu. Men du, träd då?
Ja!
Man kan väl säga, jag vill säga så här också, kanske man skulle sagt från början. när det gäller det här med att föröka upp växter och sånt, göra sin egen plantskola, är något som många gör, det är ju att så frön helt enkelt för grönsaker och sånt. Men det kan man också göra för träd och buskar.
Mm.
Då är det också, där vill jag göra reklam för Impekta som har legat i framkant väldigt mycket och säljer frön då till alla möjliga träd och buskar alltså. Och även annat också givetvis, men framförallt där kan man få tag i det.
Men du har sagt det där att man kan inte odla äppelträd från frö.
Jo, det kan du.
Men du kommer inte få samma sort?
Nej, absolut. Du får upp en världsunik individ. Det är som en människa. Det blir en helt ny variant som aldrig har funnits förut i hela världshistorien, va?
Det är ju jävligt mäktigt i och för sig.
Ja, det är det. Och tänk om det blir världens historiens godaste äpple just där. Alltså folk vinner ju på lotto och allt möjligt. Va?
Ja, du ser.
Då kan du ju lika gärna få... Mm. Jag hade ett äpple nu som jag har ju fått ihop en väldigt fin samling av värmländska äppelsorter nu då. Lokalsorter och sånt där. Men det finns en där som heter Sankta Britta. Och den alltså, togs fram... Ja, precis.
Jaha. Varför har jag inte den?
Ja, det vet inte jag. Jag kanske kan ta med en. Får perfekt. Vi se om den tar sig. Men som jag hälsar på present får man ju med sig något.
Ja, verkligen.
Ja, men jag har en som sitter på en A2-grundstam där ute. Men vi får ju se om den bör klara sig. De brukar göra det. Hur som helst så är ju den framtagen nere om det var Alnarp eller Ballsgård. Ja, för länge sedan. Men, och den är så otroligt, vi säger så här, det står utsökt arom, står det.
Det är som min fru också.
Ja.
Hon är också utsökt.
Och, ja, precis. Och den slog aldrig. Men han tog med sig den när han flyttade hem till Värmland, det södra Värmland. Så det ursprungliga moderträdet då. Det står i Värmland nu så den räknas som en av de värmländska sorterna då i alla fall. Men det är just det där att alla Ingrid Marie som de många känner till då för de tycker om dem och de finns i köp i affären. Kommer från ett och samma träd. Det finns bara ett ursprungligt Ingrid Marie-träd då. Och då tar man ju ved utav Ingrid Marie och sätter på ett annat rotsystem kan man säga helt enkelt.
Och det trädet heter som din fru. Säger du bara olika fruträd nu Patrik? Eller säger du goda
äppelträd? Ja, Britta. Hon heter Ingmarie min hustru. Jo, inte Ingrid typ. Marie. Ja, typ nästan ja. Nej, det var inte medvetet. Det var omedvetet. Men i alla fall. Så du kan alltså tänka dig att du sår frökärnor ifrån äpple och får upp helt unika träd. Och då kan du medan de där är som en kulspetspenna eller någonting lite grövre än en blyertspenna vill jag ha dem i alla fall. Så kan du kapa av dem och så gör du bara en vanlig enkel läggympp. Och när man ympar då är det här lite tjockare barken. Du har ju först en ytterbark som skyddar mot uttorkning och skador och så vidare. En skyddande ytterbark som är mörk då. Under den så har du en tjockare bark där tillväxt och sånt sker då. Näringstransporter och sånt också för den delen.
Den är ljusgrön eller?
Jajamensan, cambium kallas den.
Mm.
Och när du lägger på två ympar, eller läggympar då, emot varandra och vill att de ska läka ihop, växa ihop, då är det cambium mot cambium som gäller. Och så får du linda in den här eller använda ympvax, det måste du inte göra. Jag lär ut att använda plastfolie faktiskt som ymptejp runt. Och det är just, jo men det är också för en sån fördel när man är nybörjare och ska hjälpa och visa att du ser ju igenom då va.
Ja just det. Okay.
Då kan du se om den ligger i kanten där, längs med hela kanten. För det är nästan alltid olika tjockt va. Grundstammen då som du ympar in på med rotsystemet, den är oftast tjockare då och ympriset lite klenare och det gör ju att du får lägga efter ena kanten bara va. Kanten där. Ja, när du gör en läggympt då gör du en snittyta som är sned och blir väldigt spetsig där den går ut då. den är i spetsen, så går den ut i intet som man säger där. Och du behöver ha 25-30 mm långt snitt ungefär. Och så en exakt kopia då på den andra. Och plana ytor så det inte blir gliper och grejer då. Utan man vill att det ska ligga så tätt som möjligt. Och ta inte på de här ytorna, för då har du skitiga på händerna och fett och grejer. Och då blir det som en hinna på det här kambiumet och försämrar också då, va.
Sluta ta på kambiumet.
Absolut, det får man inte göra. Nej. Och det är så lätt när du sitter där och täljer att den där tummen åker ner och känner på ytan. Jag ser det varje kurs, så ser jag det. Då skäller jag på dem ungefär lika mycket som när de kommer med sina framhjulsdrivna elbilar här och går, möter dem utanför grinden, så går jag så här: lyssnar du på podden, säger jag.
Varför har du inte en Duster, annars är du dum i huvudet.
Kalle, de gör inte som jag säger.
Ja,
de tre första tillfällena så kom det inte en enda. Men den som var i helgen, då kom det pickupper, och det hade varit någon förut också. Men jag tror det var två eller tre. Jag tror det stod 4-5 Dacior här på gården.
Det är dina största fans.
Ja, det Gull. Var nog det. Det var det.
Fanboysen kommer. Det.
Ja, och girlsen faktiskt också.
Ja.
Det var en ung kvinna som hade en Dacia också faktiskt. Så är det. Men ja, jag tycker att folk ska försöka göra detta precis som det här som vi försöker att folk ska börja ta moget frö av sina... Jag kan börja med tomater och ärtor och bönor och chilisar och sånt där som är allra, allra enklast. Då låta det mogna och ta eget frö. Och köp inga F1-hybrider då, utan ta sortäkta och kulturarvsorter och sådana grejer då.
Men du får fråga, det här med ympa fruktträd, det ska man egentligen göra tidigare på året, va?
Ja, det är viktigt. Vad bra du tog upp det. Det börjar, tiden börjar rinna ut. Jag har lite kvar som jag ska göra faktiskt. Men när du gör ympar på grundstammar, då vill du att både grundstammen och ympriset då, som du ympar på ädelveden där, ska vara i vila. Så att det här får vakna, och det, tanken är ju att grundstammen ska börja trycka på sen med, när den vaknar med näring och börja läka och så vidare där uppe, och så vaknar ympen också sakta där då. För annars börjar den skicka ut knoppar. Då har du det med klyvöppningarna och det jag sa på sticklingarna där förut, va? Då torkar rympen ut helt enkelt. Va? Så man kan inte ställa den i direkt solljus liksom och driva den heller som om det är någon postgris. Va? För att då misslyckas man. Man får vara lite vanlig med dem och ha dem lite skugga till att börja med kanske, och sen halvskugga. Och ge det lite lugn och ro där i början så det får chans att komma i rätt ordning och så.
Så i år men, så övar vi oss då på salix och vinbärsbuskar, och sen så på vårvinter nästa år så tar vi ympris från fruktträd.
Det kan man göra, och då kan man köpa grundstammar, och då kan man titta på egenskaperna, för att det styr ju lite grann vad du får för ett träd, härdighet, storlek och sådana saker då, va. Men det hittar man om man söker på. Ja. Precis. Men det, man kan väl säga så här, det finns andra enkla metoder för förökning. Men jag tänker jag får räkna upp dem nu då. Vi tar ju fröförökning då, och det är inte bara grönkål och morot, utan det är också träd och det är ju, ja, nötter och allting som du kan föröka upp, va? Genom sådd helt enkelt. Det är en metod. Sen hade vi sticklingarna, och där fanns det vedartade och örtartade sticklingar pratar man om där. Det är tre metoder då. Sen hade vi förädling, och det var det vi pratade om nyss. Alltså att du ympar en mer ädlare ved på en grundstam. Och jag tror det kommer ifrån att förr, om man tittar i gamla trädgårdar, så har du sådana här gigantiska stora träd, va? Ja. Högre än husen och sånt där. 100 år gamla och så. Där ympade man den här sorten man ville ha på frösådda stammar. Okay. Och då blir det full storlek på de träden, va. Sådana jättestora, och det vill man ofta inte ha nu för tiden då. Så därför så kallas det förädling då, va? Och den femte då, som jag vill berätta om också, metoden då, det är avläggare. Och det är kanske det allra, allra enklaste. Vill du ha en... Jag säger att du vill ha 3 nya svarta vinbärsbuskar från din svarta vinbärsbuske. Mm. Då tar du bara de här grenarna. Det går du ut och gör nu.
Men jag har för mycket vinbär. Alltså jag har typ 5 buskar. Jag hinner inte plocka allt.
Ja, men du får tänka på fåglarna. Du måste inte plocka allt. Jag vet inte hur många jag har.
Mm.
Jag den kanske biologiska
mångfalden.
Ja, men precis. Och... ja, insekter, fåglar, ganska tidig blomning. Och sen har du ju faktiskt möjlighet att skörda mycket den gången du kanske behöver skörda mycket. Mm. Så är det. Så att,
men avlägger i alla fall.
Ja, men då tar du bara grenarna och ta så ung ved som möjligt. Det behövs, det funkar oftast ändå, men ta ung ved för då bildar den rötter och sånt lättare. Alltså de här skotten som är lite ljusare och mjukare då. Mm. Böj ner dem mot marken. Och så lägger du... Ta en kraftig tältpinne eller träklyka eller någonting. Och pressa ner där så att den ligger emot marken. Och så öser du över lite jord. Och sticker ut spetsen i andra änden där. Då kommer den att rota sig där. Och under tiden så får den ju vatten och näring ifrån. För den sitter ju ihop då. Det är ju bara en gren som är nerböjd mot backen helt enkelt, va. Och när den har bildat rötter där, ja men då klipper du bara av den här grenen emellan rötterna och busken då, va. Så kan du gräva upp den och plantera den där du vill ha den.
Alltså så toppen på grenen, den är i luften. Jorden ja. är någonstans på mitten.
Precis.
Jaha, det låter sjukt enkelt.
Ja, det är det också. Det är jätteenkelt och det funkar med de flesta utav våra bärbuskar då. Avläggare. Och jag har ju några hassel. Jag har ju börjat med det då. Jag har haft valnöt och hjärtnöt och lite sånt sedan tidigare då. Men nu fick jag äntligen skaffat hasselbuskar. Och jag tänkte, det där måste ju vara typ som Salix nästan och stickling föröka. Men se, det var det inte när jag började studera i min referenslitteratur lite grann. Utan det var ett helskotta och sticklingsföröka. Utan där får man jobba med avläggare. Det är den metoden man använder på dem.
Jaha.
Så nu ska jag också göra det.
Åh, kul. Du, fan vad det känns jätteenkelt att föröka fruktträd och bärbuskar.
Ja, absolut. Det är det. Och jag tycker det är verkligen någonting som man ska få ut på bredden. Alltså det ska vara en sån kunskap som finns spritt i befolkningen igen. Alltså. För det är inga jättekonstigheter.
Vad händer om man tar en gren från ett äppelträd och trycker ner i marken och vattnar?
Alltså, när du köper såna här grundstammar så är det ju samma sak som med ädelveden då, alltså Ingrid Marie eller Aroma eller Gravensteiner eller någonting sånt där. Det kommer ju från ett och samma träd en gång, va?
Ja.
Två av de kanske mest kända grundstammarna, det är ju A2, Alnarp 2, det är ju alltså... Jag ser ju rader. Först kommer Alnarp 1-raden med prover och sen kommer 2. Och efter ett tag kommer Alnarp 53, va? Och så har det använts, förr så användes fler av de här raderna då, provexemplaren här. Men A2 har utkristalliserat sig, så nästan allt du köper på plantskolor och sånt till hemmaträdgårdar, det är ju A2. Den är frisk och härdig och blir ungefär 75% av ett frö äkta träd och sen blir lite mindre.
Så du når plocka äpplen?
Ja, men du får nog använda stegen då på när de inte, alltså jag bor ju på 320 meter över havet i zon 5, så att mina träd blir
en lång
gigantisk.
Steg, jag ska nå upp ja. Så högt.
Ja, ja, precis. Nej, men alltså de kan ju växa bättre på andra ställen menar jag. Men B9 då, det är ju en rysk sort som är svagväxande med litet rotsystem. Används ofta av yrkesodlare. För då kan du gå på backen eller en väldigt liten trappsteg och plocka äpplena. Och kräver stöd eftersom de har litet rotsystem. Och även bevattning eftersom de har liten torkar ut lättare och sådär då va. Men väldigt härdig och ge frukt lite tidigare och sådana där grejer då. Så att, och den är perfekt om du har ett stängsel och stolpar och sånt där. Då kan du ju sätta dem vid i anslutning till det här stängslet och få en spaljé.
Och om du har mjölkfår, se till att de inte ringbarkar.
Ja! Ja, det är ju det, vet du. Ja, vi får se hur det går med mitt svart plast och silvertapes skydd på dem där. Ja.
Du, Patrik, jag ser först att min producent Andreas har kommit. Jag ska läsa in en VO till nya säsongen av Bondgårdsprogrammet. Så jag måste sluta nu.
Ja.
Stort tack
och jag fick, jag fick sms ifrån våran ljudtekniker här. Han frågar, kommer det någon podd? Så du får skynda och skicka filen nu, Kalle.
Skicka direkt.
Bra. Du, jag har en grej till. Okay. Står han och blänger på den nu, producenten, eller?
Ja, han svassar omkring här ute.
Ja, han ser lite otålig ut bara. Mm. Bra. Jag har ju valpar på gång igen. Så jag tänkte jag ska... vi har en lista där, men man vet ju inte exakt. Det kan ju bli många valpar, va? Så jag har ju svenska lapphundar. Och Licko, våran urmoder, hon ska ha sin sista kull nu. Och hon får valpar om ungefär 2 veckor. Knappt 2 veckor till och med. Så att det är dags att göra ordning hennes... bädda och sånt nu då. Men det går att anmäla intresse av svenska lapphundsvalpar genom att skicka till patrik.sellman@gmail.com och skriva lite om sig själv och så.
Patrik med CK.
Just det. Och .sellman. Mm. Sigurd Erik Ludvig Ludvig Martin Adam Niklas @gmail.com.
Vilken jävla chans att få en underbar hund.
Ja, alltså det är ju småbrukarhunden nummer 1 skulle jag säga. De är ju ute här nu och skyddar våra fåglar och sånt där på gården här.
Ja, coolt.
Mot fåglar och rovdjur och så vidare. Och så säger de till om det kommer någon i närheten med.
Kom in!
Kommer de nu och jagar dig?
Glöm inte livepodd på lördag 15-18. Follnäs gård i Sorunda. Det finns fortfarande biljetter kvar. Skynda, fynda!
Prepbox.se finns de att köpa.
Tack för idag, Patrik. Och tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Ja. Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.